Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Då gör vi så här och säger välkommen till Vi måste prata, säsong 5, någonstans i början, till Therese Rosengren.
Tack så mycket.
Du, jag har googlat dig hela morgon, så att jag tycker att jag har en hyfsad bild av vem du är. Men den ska inte jag berätta, utan det får ju du.
Då kan jag väl sammanfattningsvis säga så här, att jag tror att anledningen till att du har bjudit in mig är på grund av mitt engagemang i skolfrågor. Jag har skrivit mycket om det, många artiklar, och jag har också under 2023 fått en bok utgiven som också berör olika aspekter av skolan, även om det inte nödvändigtvis är huvudtemat. Min bakgrund är att jag är gymnasielärare, eller rättare sagt, jag är lärare. Jag har de senaste 6 åren jobbat på gymnasiet. Sen har jag jobbat innan dess i väldigt många år inom grundskolan, högstadiet. Och då det blir totalt faktiskt dryga 22 år som jag har varit verksam som lärare i skolan.
Och utan att avslöja för mycket om hur gammal du är, men det är typ halva livet.
Ja. Det kan man säga. Det var en lite smickrande tolkning också. För saken är nämligen den att innan jag gav mig in i skolsvängen så hade jag ett helt annat spår på gång som jag sysselsatte mig med under några år. Och det är att jag utbildade mig inom Mellanösternstudier. Så att jag har en magisterexamen i arabiska och orientalistik, heter det. Så att jag var verksam inom det fältet i några år. Men sen så kände jag att jag ändå inte hade hamnat riktigt rätt. Så då gjorde jag ett lappkast och vidareutbildade mig till lärare. Så det innebär att jag har inte gått den långa vägen med den långa lärarutbildningen, utan jag hade möjlighet att göra ett kompletteringsår där jag läste in främst pedagogik och didaktik och sånt som jag behövde för att kunna få ihop till lärarlegitimation.
Jag har ingen aning om vad didaktik är.
Nej. Då är vi två.
Ja, fast du har läst det.
Ja, precis. Nej, men faktum är att det handlar om hur man ska... Det är väldigt angränsande till själva pedagogikfältet. Nämligen hur ska man nå fram med undervisningen i olika ämnen. Det ser ju naturligtvis... Undervisningen ser ju inte likadan ut alldeles oavsett ämne, utan... Det är olika upplägg, olika sätt att nå fram på liksom så effektivt sätt som möjligt.
Ja, det där tycker jag är spännande. För olika ämnen, säger du, kräver olika sätt att nå fram. Men olika elever kräver också olika sätt att nå fram. Så det blir en multifaktorekvation där som förmodligen inte är helt lätt att lösa alla gånger.
Visst är det så. Och... om jag ska vara kritisk mot lärarutbildningen, och det är jag, och det är jag långt ifrån ensam om, så är väl det en av de stora punkterna, nämligen att lärarutbildningen är väldigt teoretisk. Det var väldigt mycket fokus på tänkare, stora liksom skolnamn som Vygotsky och sådana personer, liksom förgrundsgestalter som har haft stort inflytande över synen på pedagogik. Så mycket teoretiska studier, väldigt lite om själva hantverket. Och en allt viktigare del i det hantverket är just att kunna hantera olika sorters elever. Dess bättre så hade vi ju ganska tidigt under utbildningen praktik. Och jag brukar säga det att det tog mig ungefär 10 minuter på min första praktikplats. I det första klassrummet jag besökte, och min roll var att jag skulle sitta längst bak i klassrummet och observera, auskultera som det heter, nämligen se och lära av proffsen så att säga. Och inom loppet av 10 minuter så hade de första eleverna börjat hoppa ut genom fönstret för att istället ställa sig på skolgården och röka. Nu kan jag ju liksom tillägga i sammanhanget att det här var nära marken, så det var inte liksom ett hopp på flera våningar, men det blev för mig väldigt uppenbart där att hur man lägger upp undervisningen är helt avgörande för att du ska kunna fånga gruppen och nå fram med det du försöker undervisa. Vid den här tidpunkten, och det här är då tidigt 2000-tal, så fanns det en väldigt stark syn på pedagogens och lärarens roll, nämligen att det var inte en roll som skulle vara särskilt utmärkande i klassrummet, utan lärarens röst är i det här synsättet då bara en av flera röster. Vi hade bland annat en kursbok som jag på ett tidigt stadium hakade upp mig på, för att jag kände instinktivt att så här kan det inte fungera i verkligheten. I teorin så låter det jättebra, men hur ska det här fungera rent praktiskt? Den boken hette Det flerstämmiga klassrummet och betonade just det här att läraren är bara en person i hela det här kunskapandet. I liksom skapandet av kunskap och förståelse så är läraren mer som en guide eller en handledare som glider runt i klassrummet och understöder elevernas sökande efter kunskap. Så läraren skulle liksom absolut inte tro att den skulle ha någon framskjuten position i klassrummet. Klassrummen utformades också vid den här tidpunkten med att det inte fanns någon kateder. Utan, för vad ska man med en kateder till om man ändå inte ska ha liksom någon framskjuten roll i klassrumssituationen? Utan det fanns en förkärlek för att gruppera bänkar i liksom fyrkanter eller som små öar. Och där var tanken då att eleverna skulle sitta och jobba med sitt kunskapsinhämtande, medan läraren skulle som sagt vara gå runt där och fungera lite som en handledare.
Baseras inte det här på att man nu tycker att eleverna har ju all kunskap i världen tillgänglig via nätet? Jag kan förstå hur man tänker, men jag tycker att man gör liksom tågordningen fel. Då sätter du läraren och så har du eleven i mitten och sen har du kunskapen. Så läraren ska liksom förmå eleverna att söka kunskap. Jag tycker läraren borde vara i mitten, för läraren har ju också tillgång till all den kunskap som man tidigare kanske som ämneslärare var tvungen att lära sig utan till. Den finns ju nog knapptryckningar bort. Och då hamnar vi på det här nya favoritordet didaktiken då. Alltså i min värld så borde ju lärarutbildningen fokusera på det. Men som du säger där, tidigt 2000 så var läraren inte ens... Alltså man suddade ut en auktoritet som läraren ska ha.
Ja, definitivt. Och det här...
I kanske den åldersspannet där ungarna behöver det som mest. I alla fall jag behövde ju det då.
Ja, nej men precis. Visst är det så. Och det är du ju absolut inte ensam om. Men det här är ju också, det bottnar ju i en kunskapssyn. Där man tänker sig att kunskap är inte någonting som finns ute i världen och som läraren ska vara en förmedlare av. Det fanns någon bild också i någon av de här läroböckerna på någon lärare som försökte hälla i kunskap i en tratt och på något vis liksom tratta över in i en elev. Och att det var då en kunskapssyn som man ville bort från, alltså förmedlingspedagogik brukar det kallas.
Det var en nidbild.
Ja,
alltså,
det var en nidbild.
Det borde ju vara en förebild, det borde vara omslaget på den här jävla boken.
Ja, nej men så var det inte, utan det var nidbilden och tankegångarna, de var att... om kunskap överhuvudtaget finns som något objektivt fenomen ute i världen, då är det ändå ingenting som går att förmedla. Så att det skulle liksom läraren vara helt på det klara med, att kunskap det skapar vi inom oss i mötet mellan liksom gamla och nya erfarenheter, och var och en skapar kunskap på sitt eget sätt. Läraren ska bara vara en underlättare i den processen som då skulle infinna sig och liksom äga rum helt naturligt.
Det där är definitionen av postmodernistiskt trams, för i förlängningen leder det där till att det inte finns fakta eller sanning heller om Nej. Det inte finns kunskap.
Nej men precis, det är det. Allt ska vara öppet för att ifrågasätta. Jag menar, jag gillar också tanken på att man har ett kritiskt förhållningssätt, att man inte bara köper utsagor rakt av utan att man faktiskt ifrågasätter. Problemet är ju bara att för att kunna göra det så måste du ha en väldigt stabil grund av kunskap att stå på. Det fanns en film, en dokumentärfilm som kom ut ungefär vid den här tidpunkten, det kan ha varit runt 2003 kanske, som hette Det första året. Och där fick man följa en lärare som arbetade på Rågsvedsskolan. Och jag gillade den här dokumentären för den gav en ganska osminkad och realistisk bild av hur läraryrket kunde se ut. Och han sa det till sina elever, för han förde en kamp i klassrummet med att försöka liksom få ordning på sina elever, att de skulle sitta i bänkarna, arbeta med det som skulle arbetas med, inte skrika rakt ut eller liksom vandra runt eller så. Och där han blev också utsatt för en hel del ifrågasättanden från eleverna. Men då sa han det, att det är jättebra att ni ifrågasätter, absolut. Men ni måste göra det utifrån kunskap. För gör ni inte det, då kommer ni bara bli stämplade som jobbiga och dumma i huvudet utanför skolans värld. Och det där tror jag faktiskt att det ligger någonting i det. Du måste ha en grund att stå på för att sen i nästa steg kunna ifrågasätta.
Ja, för att om du har en grund att stå på och därmed ifrågasätter vedertagna uppfattningar. Det är ju vetenskapsteorin.
Ja.
Alltså att man ska kunna testa, mäta, göra om.
Exakt.
För att då är det förmodligen sant.
Mm.
Men om man då kommer och säger så här, nej men Jag tycker att solen är grön, så att då bestämmer jag att i min värld är den det.
Precis.
Ja, precis. Det kan du få tycka, men du kommer inte få jobba här.
Nej.
Så hej då.
Exakt, exakt. Och det är ju det som borde vara det absoluta fokuset för skolan, anser jag, nämligen att förmedla grundkunskaper. Jag anser att skolan har svävat iväg för mycket, vill omfamna alldeles för många saker. Och det är klart att tittar man på var och en av de sakerna så kan man ju absolut argumentera för, men det här är ju jätteviktigt. Det kan vi ju inte skala bort. Och det där är också jätteviktigt. Det kan vi inte heller skala bort. Problemet blir ju bara då att, ja, som ordspråket lyder, gapar man efter mycket förlorar man ofta hela stycket. Mm. Så att grundkunskaper, att liksom lära barnen att bli riktigt duktiga på läsförståelse, på matematik, alltså att de här basic-förmågorna helt enkelt som du behöver för att sen kunna navigera dig vidare i skolsystemet och ute i samhället.
Ja, det där med läsförståelse är ju spännande. Jag hade Johan hette, nu kommer jag inte ihåg vilka avsnitt det var, men det var förra säsongen, han, för er som kommer ihåg, det var han som av någon konstig anledning höll på Troja i hockeyn. Men han är lärare och han pratar jättemycket om det där att dagens skolsystem gör att vi skickar upp ungar in på högstadiet som inte kan läsa.
Mm.
Och jag har tänkt jättemycket på det här. Jag landar i slutsatsen att man ska inte få börja fyran om man inte kan läsa. För att kan du inte det då så kommer du inte komma ikapp.
Nej.
Det finns ingen möjlighet.
Nej.
Utan då är det trean en gång till eller motsvarande. Mm. Och det är inte så att det kommer som en överraskning om de inte kan läsa i fyran. Det här har man ju sett på förskolan vilka som skulle behöva hjälp.
Ja.
Och det är ju billigare och effektivare ju tidigare ju tidigare man ändrar riktning på de här ungarna, desto större utfall får riktningsförändringen.
Ja, ja.
Men det struntar man ju i också, för att då skjuter man över det på någon annans budget.
Mm.
Och om man fortsätter skjuta det på någon annans budget, då hamnar det till slut på rättssystemets budget. För att det är, ta med fan, en rak linje om man inte bryter den där. Och det är obra.
Så är det, så är det. Men då finns istället en konkurrerande tanke, nämligen att eftersom vi vill undvika att ungdomarna hamnar just i rättssystemet, så måste vi i skolan jobba med en massa andra saker som ska vara del av liksom ett större förebyggande arbete. Då måste vi försöka få in till exempel psykisk ohälsa som kunskapsområde. Vi måste få in brottsförebyggande, alltså konkret brottsförebyggande arbete som kunskapsområde och så. Och det finns ju naturligtvis en väldigt bra tanke bakom det, men det blir ju på bekostnad av de här grundkunskaperna som du behöver för att kunna klara dig, som du behöver för att överhuvudtaget inte dras in
hamna
i eller aktivt välja andra alternativa vägar, till exempel en brottslig karriär.
Ja, för ingenting så här, nu är jag är inte psykolog eller något, jag har inte ens gått ut gymnasiet, men alltså min känsla är att ingenting, eller det är få saker som kan konkurrera med känslan av att vara dum i huvudet för som utlösande grundfaktor både för psykisk ohälsa och för framtida ihopstötningar med tingsrätt och ordningsvakter.
Mm.
Så att det är jättebra att man försöker göra det, men alltså gör man rätt från början så behöver man göra mindre av specialanpassningen.
Ja.
Det är väl Astrid Lindgren som har sagt att om vi slutar ha sönder barn så behöver vi inte reparera så många trasiga vuxna.
Nej, men precis. Så är det. Och då gäller det, eftersom självbilden grundläggs ju också väldigt tidigt. Och misslyckanden som börjar ta fart tidigt, det kommer liksom bara, det blir en snöbollseffekt så att kunskapsgapet växer och det blir allt mer omöjligt för eleven att kunna hämta tillbaka det här. Och då finns ett antal standardstrategier som man ser att elever tar till, och det är undvikande strategier som att till exempel vägra göra uppgifter eller hålla sig undan helt enkelt, så att man inte riktigt får kläm på vad är det eleven kan och inte kan. En annan klassisk strategi är ju naturligtvis att börja stöka. Därför att då hamnar ju allt fokus på beteendet istället för kunskapsbristerna.
Ja, och det finns en annan aspekt där också som jag tycker inte tas upp så ofta. Det är att även om det är en negativ och destruktiv sak man gör, är man bra på det så kan det vara första gången man märker att man är bra på något. Mm. Och då spelar det liksom ingen roll vad det är.
Precis.
Man blir bäst på att vara sämst, och det blir också en statushöjare för att man får någon slags identitet.
Ja, nej men så är det absolut. Jag jobbade under många år, närmare 10 år, i särskilda undervisningsgrupper som det heter. Och det är då, jag menar, äldre generationer känner det kanske som någon form av OBS-klass. Men det handlar om är att man skapar antingen lokalt på de olika skolorna mindre undervisningsgrupper för att kunna bättre möta upp behoven hos elever som helt enkelt inte riktigt klarar av klassrumssituationen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Eller så kan det vara som i det fallet i den kommunen jag jobbade då, att man skapar de här undervisningsgrupperna, man bygger upp dem centralt i kommunen. Skillnaden är ju att, och det kan man ju diskutera, är det bättre eller sämre? Skillnaden är ju att finns den lilla gruppen på elevens hemskola, då är ju eleven kvar i sitt sammanhang. Det kan vara bra och dåligt, beroende på hur eleven hanterar det, så att säga. Har man grupperna centralt, ja, då lyfter man helt enkelt bort eleven helt från det gamla skolsammanhanget och så hamnar den i ett helt nytt sammanhang. Och det kan också upplevas som både positivt och negativt. Men i den här kommunen som jag pratar om nu, och jag undviker att nämna vilken det är för att det inte ska bli liksom utpekande för till exempel,
det är helt okay.
För till exempel elever som jag har haft där och så tidigare. Mm. Annars skulle jag liksom gärna vilja ge cred för den, eller till den kommunen, därför att de satsade verkligen på de här centrala särskilda undervisningsgrupperna och försökte bygga upp någonting bra och stabilt, hållbart över tid. De var noggranna med sina rekryteringar. De hade en bra tanke kring hur de skulle sätta ihop grupperna. och hur de skulle rekrytera personal med rätt kompetens till de här grupperna. Så att under de nästan 10 åren som jag jobbade där hade vi extremt låg personalomsättning. Den liksom förändring i personalstyrkan som var, det var mest om någon personal behövde stärka upp i någon annan grupp och då tillfälligt för längre eller kortare perioder plockades bort. Men annars var vi en väldigt stabil grupp och blev väldigt samkörda, vilket också är en stor fördel när man ska jobba med unga som utmanar. Därför att det kan vara väldigt krävande, det kan ta mycket energi, det kan ta på självkänslan. Alltså det är inte lätt. Och har man då förmånen att ha en väldigt stabil och kompetent personalgrupp, så är det, ja, men det är värt allt. Och de som vinner på det i slutändan, det är eleverna som kan få riktigt bra hjälp.
Vad hade ni för hitrate på den då? Alltså, vilken åldersgrupp var det här? Var det gymnasiet eller var det högstadiet?
Alltså de byggde ända från årskurs 1 och hela vägen upp till och med årskurs 9. Jag jobbade själv...
Hur mäter man hitrate? Alltså, jag tänker gymnasiebehörighet. Eller är det något annat liksom, mätvärde som man använder?
Alltså det finns ju många aspekter av det här. I vissa fall handlade det ju om elever som var väldigt illa ute socialt, i vilka kretsar de umgicks. Det kunde vara droger, destruktivt beteende och så. Och då är ju en framgångsfaktor att man överhuvudtaget har fått bort eleven från den miljön och att eleven hittar en skoltillhörighet och blir en fungerande elev. Sen kanske inte det räcker hela vägen fram till betyg eller full gymnasiebehörighet, men det är ändå en framgång, om du förstår hur jag menar.
Ja,
men
ja, ja.
Absolut, så var ju det är ju ingenting man slår sig till ro med, utan målsättningen är så hög gymnasiebehörighet som bara möjligt. Att klara så många ämnen som det bara går utan att sänka kraven eller liksom fuska igenom eleverna genom systemet så att säga, men att de ska ha...
För det hjälper ju ingen, alltså det, för då tar det ju stopp i nästa instans istället.
Precis. Nej men, och jag menar vi förde ju statistik och så, och naturligtvis kommunpolitikerna följde det här noggrant, därför att det är klart att det kostar ju väldigt mycket. Det gör det. Det är en hög kostnad och som dessutom aldrig kan nå alla elever som faktiskt har behov. Därför att det finns ett begränsat antal platser. Och behoven är oändliga, men resurserna, de är ändliga. Så att dyr satsning, alla kan inte få den till godo så att säga. Politikerna följde det här noggrant naturligtvis och räknade på det, och jag menar, vi hade väl olika erfarenheter, allt ifrån någon ordförande i utbildningsnämnden som sa att det här är en jätteinsats, samhällsekonomiskt bär ni era kostnader om ni bara räddar en elev bort från liksom kriminalitet och elände.
Ja, alltså det tror jag är sant, för alltså det kostar så fruktansvärt mycket i andra änden. Mm. Så sådana där satsningar måste få kosta.
Mm.
Men problemet blir väl då när de belastar kommunbudgeten?
Ja, och det gör de ju. Och då kommer ju som ett brev på posten, för det här har jag sett hur det går i vågor, då kommer plötsligt en inkluderingstanke som får fäste. Mm.
Eller en budgetreglering maskerad som inkluderingstanke om man är cynisk.
Och det var precis dit jag var på väg. Så att jag är lite cynisk. Men optimistisk också. Men definitivt cynisk. Nej, men naturligtvis. Av nödvändigheten gör man en dygd. Det vill säga man ser att det här kostar. Det skulle bli en mycket billigare lösning om de här eleverna kunde vara kvar i sina hemklassrum och hanteras där. Mm. Så vad händer? Jo, då börjar man avfinansiera de här grupperna. Man täpper till intaget och säger att nu kommer vi inte ta in mer. Vi kommer börja liksom försöka få över eleverna till sina hemskolor. Eller möjligtvis om vi kan skapa något liksom lite mindre sammanhang på hemskolan. Så att då går ju sådana satsningar i stöpet. Sen är det ju faktiskt som så att verkligheten, den kan man inte sminka över. Utan eleverna finns kvar. Och de fungerar inte bättre i skolverksamheten bara för att det pratas vackert om inkludering. Utan det jag kan se på just det här kommunexemplet är att de började banta ner de här grupperna. Och det var faktiskt precis i samband med att jag slutade. Det var inte anledningen till att jag slutade, utan jag slutade för att jag hade varit där i 10 år och tänkte att nu kan det vara läge att testa på något nytt. Nytt sammanhang, nya utmaningar. Så att det var därför jag slutade. Men det skedde i samband med att de började dra ner på de här grupperna. Flytta tillbaka dem ut till skolorna och så. Men de upptäckte ju ganska snart att det gick inte att lägga ner som de hade tänkt. Utan grupperna finns kvar i lite annan form nu för tiden. Men det finns kvar som ett alternativ. Och jag tror att det är bra. Jag tror att det är viktigt för att det är inte schysst vare sig mot de här eleverna som misslyckas gång på gång på gång i klassrummet. Och det är inte schysst mot klasskamraterna som får sin undervisning liksom förstörd av att det är elever på plats i rummet som inte sitter liksom stilla och jobbar utan som stökar runt.
Jag vill hoppa tillbaka till att behovet är oändligt. Mm. Varför blir det det? Alltså är det? Jag har en teori, men jag vill höra din först.
Ja, många orsaker. Det finns inte ett enkelt svar på den frågan, utan den är väldigt komplex. Jag tror dels, och nu tar jag inte liksom i prioriteringsordning så att säga, utan jag tar lite utifrån vad jag kommer att tänka på. Dels så tror jag att den här fria undervisningsformen där eleven ska söka sin egen kunskap, som jag pratade om tidigare, det tror jag passar, och som du också var inne på, det tror jag passar ungdomar ganska illa. De behöver en tydlig inramning, de behöver en tydlig struktur och de behöver en lärare som leder i klassrummet så att det inte uppstår en massa frågetecken kring vad är det som händer, vem är det som har kontrollen här egentligen. Om inte läraren har kontrollen i klassrummet, då blir det ungdomarna som tar kontrollen istället.
Någon är alfa.
Någon måste leda, så är det. Mm. Så det är ett val. Ska det vara läraren eller ska det vara den som är starkast i gruppen? Så det tror jag är en undervisningsform som passar illa för väldigt många elever. Och det gör att det uppstår behov av en massa sär- och speciallösningar. Sen har ju faktiskt också svenska skolväsendet nu under ganska många år varit, precis som liksom andra sektorer i samhället också, fått ta emot många människor som kommer med en annan bakgrund. Och det är ju en effekt av invandringen. Och det här blir ju någonting som helt i onödan, anser jag, blir känsligt att prata om. Och jag tycker att det är verkligen, det är noll kontroversiellt. Skolverket själva, de tar ut faktorer som de anser har stor påverkan på skolors resultat på gruppnivå. Och det de tittar på då, det är kön. Och där är det liksom väldigt tydligt att pojkar presterar sämre än flickor. De tittar på föräldrars utbildningsbakgrund. Och det brukar man säga är den starkaste effekten. Nämligen att föräldrar som saknar postgymnasial utbildning, deras barn lyckas betydligt sämre i skolan. Och den tredje faktorn man tittar på är utländsk bakgrund. Och man ser då att det är också en faktor som försvårar studieframgångar. Nämligen att man kommer från en annan bakgrund. Man har ett annat språk. Bara där har man ju liksom en väldigt tydlig indikation på att det är klart. Det vet vi av liksom med hjälp av andra språksforskning att det försvårar att ta till sig kunskaper.
Hur kan det här vara kontroversiellt? Jag fattar inte det.
Men det är nog hela den här migrationsdebatten som det finns vissa ämnen liksom som hela tiden blir kontroversiella nästan oavsett hur man närmar sig dem. Och ibland kan det räcka med att bara nämna någonting som ligger i närområdet så att säga. Då blir det kallat att det där är en hundvissla. Det egentligen leder in till någonting annat. Så att
det är säkert någon som har lyssnat och alldeles nyss skrikit det i bilen.
Ja, det är mycket möjligt. Men jag känner mig faktiskt väldigt trygg i att prata om de här frågorna. Eller skriva om dem, för det har jag också gjort. Jag har liksom kommit in på de här frågorna i vissa av mina debattartiklar till exempel. Och jag känner mig väldigt trygg i den diskussionen just på grund av att som sagt var, det här är Skolverkets faktorer som de diskuterar. Utländsk bakgrund är en av de tre faktorerna och det ingår i det som kallas för SALSA-värde då, som Skolverket räknar fram för varje skola. Och då tittar man hela tiden på andelar. Hur hög andel pojkar har den här skolan? Ju högre andel, desto...
Alltså det är en slags riskanalys.
Ja, det är en riskanalys. Högre andelar på de här ger en förväntansbild av att vi kommer se lägre resultat på gruppnivå.
Det är inte ens konstigt att kan du inte svenska så blir det svårt att gå i en svensk skola. Jag förstår inte varför. Ja.
Sen handlar det ju också om kvantiteter. Därför att vi har ju alltid haft naturligtvis elever med andra språk i klassrummen. Men det kommer ju till någon sorts brytpunkt där det blir tydligt svårare att hantera därför att mängd spelar roll. På samma sätt som att det spelar roll hur stora klasserna är. Och nu hoppar jag glatt över då till nästa orsak, för att din grundfråga nu, så vi inte tappar bort den, den handlar ju om varför behoven är oändliga. De stora klasserna skapar ju också behov. Jag menar, på gymnasiet tränger man in 35 elever i ett klassrum och de dessutom är utifrån Skolverkets faktorer att betrakta som, ja, att de har liksom studieutmaningar, då blir det ju naturligtvis väldigt svårt att nå alla.
Ja.
Självklart så får du ju ett större behov där då som uppstår.
Men alltså, har du sådana elever som är i mitten eller övre delen av normalfördelningen, då kan du kanske ha 40 i ett klassrum. Det är lugnt. Alltså studiebenägna framåt elever. Mm. Kör för fan. Och de kan ju också ha en sån lärare som vi pratade om innan, som är direkt olämplig på högstadiet, men som faciliterar mer än en lär ut. Kör, börja universitetsstudera där och då och spring, så bygger vi Nobelpristagare. Mm. Men det får vi inte göra, för skolan ska ju vara kompensatorisk också. Det är liksom min... jag ryser hela kroppen av det. Men vi kommer till det också säkert.
Ja, nej, men så att, och sen är det ju faktiskt också hur hela skolsystemet är upplagt. Alltså, det skapar incitament som inte är sunda. Därför att vi kan ju fråga oss varför det överhuvudtaget till att börja med, om man nu har identifierat att här har vi elever som utifrån de här tre faktorerna jag nämnde och utifrån de meritvärden, alltså hur deras betygsgenomsnitt ser ut. Om man förstår att då bara genom att titta på de här olika siffrorna förstår att det här är elever som kräver mycket stöd och hjälp, varför tränger man då ändå in 35 stycken av dem i klassrummet på en ensam lärare? Ja, där kommer ju de här ekonomiska incitamenten in i bilden. Mm. Och i debatten så pratar man om marknadsskolan. Ibland finns det en missuppfattning att pratar man om marknadsskolan så är det specifikt friskolor man har siktat in sig på. Men så enkelt är det ju inte, därför att alla skolor, såväl friskolor som kommunala skolor, verkar ju på en och samma marknad och lyder under i princip en och samma kraft. Nämligen vad det är för incitamentstruktur som påverkar dem i sina val och beslut.
Mm.
Och den påverkan, det är ingenting som främjar liksom god undervisning eller förmedlande av en liksom gedigen utbildning. Utan det främjar en jakt på att gå med plus. Och i friskolornas
fall... Gör det att man jagar elever som är liksom, alltså, om eleven blir en plusaffär, det vill säga att eleven klarar av den här undervisningen som vi pratade om innan, då blir den eleven högvilt för,
visst är det så,
för skolan.
Visst är det så, och det är ju därför vi ser de här flashiga reklamkampanjerna i tunnelbanan, om man bor i Stockholm till exempel. Det är ju liksom, skolorna har ju ett stort behov av att marknadsföra sig då som attraktiva valalternativ för elever som ska välja gymnasium till exempel, eller välja ny skola till högstadiet eller så. Skolorna vill då framställa sig som att här är det lugnt, det är ordning och reda, det är fokus på kunskaper och och därmed goda möjligheter till att uppnå höga betyg.
Men att den marknadsföringsnischen finns, här är det ordning och reda, det beror ju på att det finns någon annanstans där det inte är ordning och reda.
Ja, ja, så är det. Men det ironiska i det hela är ju att även skolor där det inte är ordning och reda vill ju marknadsföra sig som att det är det.
Såklart.
Och även skolor som inte har goda resultat vill ju ändå framstå som att de har det. Och det gör ju att det blir väldigt mycket fokus på yta. Det blir väldigt mycket fokus på varumärket. Alltså skolans varumärke. Vad är det vi projicerar utåt? Det blir fokus på att sopa problem under mattan. Därför det vill man inte att det ska liksom läcka ut och påverka varumärket negativt. Så det ger en massa skeva incitament som absolut inte gynnar undervisningen eller utbildningen.
Det är nu vi har nosat på den här så kallade betygsinflationen, va? Bland annat.
Ja, och det är ju väldigt väl rapporterat om i media. Jag behöver inte nämna några namn, men vi vet ju att det är stora koncernskolor som har ertappats med att fiffla och fuska med betygssättningen för att pusha upp skolans statistik så att det ska se bra ut utåt. Och det kan ju ske på så många nivåer också. Det är ju det som är så förrädiskt, att det är inte så att man kan peka ut en ansvarig person på en skola. Ibland kan det vara det. Det har ju varit i media till exempel omtalat om någon rektor som hade gått in och helt sonika ändrat betyg i betygskatalogen. Det är ju en...
I strid med lärarens vilja, var man inte missminner mig.
Oh ja.
Ja, vad bra, vad friskt.
Eller också övertalat lärare som kanske har varit anställda på kortare vikariat att gå in och överpröva så att säga andra lärares betyg. Det vill säga andra lärare har redan satt ett betyg, det är ett F, och då får en lärare i uppdrag att göra en prövning. Och nu vill jag verkligen säga liksom prövning inom citationstecken, därför att det är ju då liksom en fasad för att, eller det är en kuliss.
Lösa problemet.
Ja, precis. Det är en kuliss. Eleven kanske i bästa fall får några små uppgifter som den får göra hemma helt liksom utanför kontroll. Och så tittar då den här läraren på det och säger att nej, men det här ska väl kunna bli ett E. Så att det är väldigt mycket sånt som har exponerats tack vare media, skulle jag säga. Media har varit duktiga på att dra fram det här i ljuset. Det är också tack vare enskilda visselblåsare ute på skolorna som det här har kommit liksom till allmänhetens kännedom.
Jag blir ju cynisk, och jag menar, om incitamentet finns för att göra det och möjligheten finns för att göra det för att i slutet framstå bättre själv och risken att bli påkommen är liten, då är det ju logiskt att göra det.
Ja, precis. Och det är det jag menar, liksom, att det är ett starkt incitament för skolor. Också en sån här sak som att inte skriva ut elever som inte är på plats på skolan i någon högre utsträckning.
Ja, för då får man inte betalt för det.
Nej, precis. Då ryker ju skolpengen. Så att det är väldigt många liksom oegentligheter som pågår i skolvärlden, och jag tror att det är det som har drivit mig till att ta en aktiv del i debatten. Därför att fram till januari 2023 så hade inte jag skrivit en endaste artikel, och under förra året så fick jag 12 artiklar publicerade. Så att driven av den här frustrationen om hur det ser ut i skolväsendet och också den här känslan av att när jag pratar med folk som inte är verksamma i skolans värld så har de ingen aning om att det är så här illa ställt. Och det tycker jag också är liksom, det är angeläget att allmänheten får kännedom om att okej, det är så här det ser ut. Är det här liksom det utbildningsväsende vi tycker är värdigt för ett land som Sverige? Är det den här vikten vi tillmäter utbildning? Att vi kan behandla systemet så här godtyckligt? Så att då började jag skriva för ungefär ett år sedan och har fortsatt med det.
Ja, alltså jag tänker så här. Nu har vi pratat i en timme snart om problemet och hur illa det är. Så jag tycker att vi behöver komma in på lite lösningar också. Och vi kan väl börja där vi är nu då med betygen. Mm. För det är, om det inte är det så är det i varje fall väldigt nära någon slags myndighetsutövning.
Det är en myndighetsutövning.
Ja,
det är det.
Och myndighetsutövning utan kontroll är ju livsfarligt.
Mm. Och det är också den enda formen av myndighetsutövning som jag kan komma på nu där beslutet inte är möjligt att överklaga.
Mm.
Alltså du kan inte gå till rättsväsendet eller domstol eller så med vad du upplever vara felaktigt satta betyg och överpröva det. Det går inte.
Är inte det för att vi har liksom ett alternativ i typ högskoleprovet och så efteråt? Det är få som kommer överklaga att de har fått för bra betyg, tänker jag.
Då tänker du, visst. Men då tänker du på gymnasiet. Men ja. Grundskolan har ju också betygssättning. Och betyg i Sverige är ju liksom, det är high stake. Eftersom det sållar ju dig sen vidare i utbildningssystemet. Så redan när du går ut årskurs 9, redan de betygen får ju en väldigt stor avgörande betydelse faktiskt för vad du ska kunna gå vidare till. Jag menar dels vilken skola men också vilket program.
Jag har ju en idé där om att man skulle haft något slags högskoleprovsliknande diagnostiskt verktyg för intag också. Jag vet att det finns på vissa linjer. Jag kom in tack vare det 95 på gymnasiet.
Mm.
Jag hade väl 2,7 eller något på gamla betygssystemet i nian.
Just det.
Och det var 3,5 för att komma in på linjen jag ville in på. Men jag lyckades komma in på någon inte ge upp och prata med alla kvot. Jag vet inte vad den heter. Men motsvarande borde ju finnas. Och jag tänker att det borde finnas redan, som jag sa, alltså en läskunskapsinventering innan du får börja fyran. För att du hänger inte med annars. Det är bättre att du får träna ett år till på bara läsning. Och samma sak in på skolan. Jag hade jättestora problem att plugga till prov till exempel. Men jag hade oftast väldigt bra på de diagnostiska proven. Så då satt ju kunskapen längre än de här 12 timmarna som provninjorna klarar av.
Just det, precis.
Så att bara det, jag tänker också på de här stökungarna, bara för att man inte är gjord för att vara i klassrummet betyder inte att du är kass på allt, även om det är känslan du får.
Ja.
Du kan ju vara jättebra på något annat som är förmodligen utanför skolan.
Mm. Visst är det så, och då är det ju viktigt att skolsystemet inte knäcker självförtroendet, självkänslan hos eleverna. Och då är vi ju återigen tillbaka till det här som vi sa tidigare, nämligen att insatserna måste sättas in väldigt, väldigt tidigt. Alltså i årskurs 1, redan där måste man ha bra koll på vilka elever är det som ligger lite pyrt till här nu och som behöver stödinsatser. Men det man istället av tradition har gjort, det är att man har tänkt så här, nej, men det är utpekande, det är stigmatiserande. Eleven kanske hämtar igen det här lite senare. Alla barn mognar i olika takt. Det här kommer nog lösa sig av sig självt. Ja, absolut. Det ligger en sanning i det också. Men det är inte hela sanningen.
För 75-80% är det så. Men vi på kanterna, det blir inte så. Och
nej.
Då,
nej, men och då ökar ju hela tiden det här gapet. Sen till det så kommer ju återigen, apropå det här med en skev incitamentstruktur, så kommer ju också kostnadstanken in. Det vill säga, vill en lågstadieskola, eller nu är ju väldigt många skolor F till 9, men vill en skola sätta in dyrt stöd i lågstadiet för att sen se eleven kanske byta till en annan skola i årskurs 4? Och då är det den skolan som får skörda frukterna av föregående skolas ekonomiska satsningar. Så cyniskt är systemet också, att man håller pengarna på håller blicken på plånboken och tänker att vi väntar in i det längsta med att sätta in stödet. Nu vill inte jag liksom måla en sån svart bild att jag säger att folk i skolans värld sitter och tänker de här tankarna. Men det finns liksom som en åtminstone undermedveten drivkraft. Att man skyr kostnader. Man vill pusha dem framför sig. Och i bästa fall så kanske det är ett annat stadium eller en helt annan skola som får ta kostnaden.
Eller i mitt fall så hamnar man i lumpen direkt efter gymnasiet och förstod vem man var.
Ja.
Men det gör man ju inte heller längre.
Men det kanske kommer mer nu med liksom livet, förändrat läge och så.
Det blir en annan podd, men jag har en teori om att lösningen på både integration och försvarsvilja är somaliska barnsoldater. Jag försöker få igenom det som rubrik på en nej, men jag kör ju lite lastbil,
ja.
Och vi har väldigt mycket folk från Kärna Ängar, och då säger en av dem så här, tror du det blir krig? Nej, det blir det nog inte. Nej, men om det blir det, så vi har flytt en gång, vi gör inte det igen.
Nej.
Och det är så vackert på något sätt, för det han säger där är att det här är hemma nu, och vi är villiga att försvara det.
Ja, visst.
Så jag tänker att man kan ta efter jänkarna lite grann där, som ju har använt sin stora försvars- och attackapparat som ett integrationsverktyg.
Ja, nej, men jag tror alla möjliga vägar framåt till just en lyckad integration är värda att testa. Jag tror att man får tänka lite förutsättningslöst, för vi befinner oss ju i en situation som vi inte har någon som helst erfarenhet av att falla tillbaka på. Så att
Men för att återknyta till det här vi sa då, att du var trygg i att prata om det här, och du är liksom trygg i kanalvalen också. Och det är samma sak här. Jag har blivit kallad så mycket saker, så att ja, men bra, kan vi prata om argumenten i sak nu istället?
Ja.
Och det är ju tyvärr en sällsynt förmåga, lite grann så, att man vill inte se verkligheten för vad det är. För du och jag sitter och pratar, men det är klart att det är skillnad i, så vi kallar det humankapital, beroende på vart man kommer. Och det spelar liksom ingen roll om man kommer från Mogadishu eller Säffle.
Nej.
Jämfört med någon som kommer från en familj där bägge föräldrarna har så jättemånga högskolepoäng.
Nej, men precis.
Och det är inte konstigt, men det är ändå något som vi inte vill ta tag i, för det är lite jobbigt att prata om.
Jo, visst är det så. Men jag tror att det du är inne på nu, det är ju också en fråga om legitimitet. Du har ju själv varit väldigt öppen med dina egna skolsvårigheter och liksom din bakgrund och med kanske någon diagnos eller liksom så. Du pratar,
ja.
Du pratar ju väldigt och skriver också. Jag har ju läst vad du har skrivit. Väldigt öppet om det. Och det är ju, dels är det ett sätt att avdramatisera, men det ger ju dig också en väldig legitimitet att prata om de här sakerna. Jag har också legitimitet att prata om det utifrån ett annat perspektiv. Alltså dels för att jag har väldigt lång erfarenhet från skolan och jag har arbetat i väldigt olika områden. Så jag har stor erfarenhet av att arbeta i utsatta områden eller med elever från stökiga förorter och så. Likväl som svenska ungdomar. Mm. Sen har jag faktiskt också, apropå det här med att prata om etnicitet och så, jag nämnde ju det i början av programmet att jag har ju en annan bakgrund också. Jag har studerat arabiska på universitetet och Mellanösternstudier. Jag har rest och jag har bott i längre perioder i Mellanöstern, närmare bestämt Syrien är där jag har liksom varit längst.
Halvstökigt ställe ibland.
Nu ja, ja precis. Mm. Så var det inte när jag var där. Men det ger ju också, jag har haft en enorm nytta av det i faktiskt min lärargärning också. Därför att det ger en, vad ska jag säga, lite pretentiös nu då, kulturkompetens.
Ja, men och så är det ju. Och det går igen på alla plan. Och, men alltså, har man knystat om det här? Mm. Alltså nu riskerar jag att hamna så här, det här får man inte säga det jävla landet. Mm. Men det, alltså, det är ju lite så. Men för mig kokar det lite så här, tror du att folk är annorlunda bara beroende på hudfärg? Mm. Då är du förmodligen dum i huvudet. Tror du att folk som har växt upp i olika kulturer i, men hela sitt liv, oavsett om du kommer hit när du är 15 eller 25 eller 40, att de inte har olika syn på saker, då är du verkligen dum i huvudet.
Ja, jag kan bara skriva under rakt av på det du säger. Och jag tycker att det är helt, jag menar, det är helt odramatiskt att konstatera det. Men det finns ju en väldig ängslighet kring det här att man ska bidra till polarisering, trampa folk på tårna, framstå som liksom rasistisk eller allmänt klumpig och okänslig och att bidra till stigmatisering av grupper och sådär. Men jag har lite svårt att se det.
Nej, men jag rycker på axlarna åt också. Alltså det är, jag läste en avhandling här igår om det här med white flight som är, alltså det är så spännande för det går ju att applicera på skolan också.
Mm, absolut.
Alltså vad är det är någonstans mellan 2-3% utom europeisk invandring i ett område eller ett kvarter så börjar svenskarna flytta. Alltså det är så här, det är 3 somalier så drar folk från ett kvarter.
Mm.
Och det är så här 8. Och det är en och en halv procent säger sig i undersökningar skulle ha problem med att ha en, ja men så här, mellanöster eller afrikansk grannfamilj.
Mm.
Ja, en och en halv, medans 80% har inte det och har aldrig haft det och kommer aldrig ha det. Och samma sak förstår jag händer i skolan också, att blir det, upplever folk att undervisningskvaliteten sänks. Så det kan ju bli lätt att attributera det till att det har kommit invandrare. Det behöver ju inte vara ett orsakssamband där.
Nej,
men då börjar man se sig om efter en annan skola.
Så är det. Och jag menar, det är ju någonting som tyvärr också förstärks ju nu med liksom samhällsutvecklingen som den har utvecklats nu på senaste åren. Att med liksom gängkriminalitet och skjutningar och sprängningar och så. Det är klart att folk drar öronen åt sig. Och det gör man om man själv är skötsam och vill leva liksom ett strävsamt, laglydigt liv, oavsett var man har sina rötter. Det är ju inte liksom ett svenskt fenomen att sky stök, våld, otrygghet och sådana saker. Utan det är ju i minst lika hög grad, så märker jag det på de ungdomar som har rötterna i andra länder. Att det här är ju ingenting de accepterar. Det här är inte en samhällsutveckling som de vill se. De är starkt kritiska och ifrågasättande till det. Och undrar liksom, varför gör inte samhället, politikerna, de som har inflytande och kan påverka utvecklingen, varför är de så passiva? Varför gör de ingenting? Jag skrev en artikel i Kvartal om det i december här nu 2023, för att ge lite en annan bild av att vi tror kanske att ärkekonservativa SD-liknande värderingar, att det är någonting som trångsynta svenskar står för. Men de här värderingarna, de dyker upp i betydligt fler grupper i befolkningen än bara etniska svenskar. Jag möter en hel del inom jobbet bland eleverna.
Ja, och det är väl inte så konstigt heller. Det är ju det där med kulturgrejen. Men jag tänker, när du tog upp gängkriminaliteten här, det är ju ofta andra generationens invandrare.
Mm.
Och jag skulle nog, jag kanske går ut på en tunn is här, men jag tror ju att misslyckandet med att få de här pojkarna att passa in eller känna sig hemma i skolan är en större inkörsport till gängen än hela jävla migrationen de senaste 20 åren.
Ja.
För det är ju så, det är inte, alltså, har du gått omkring och känt att men jag kan nog bara bli bäst på att vara värst, och så får du höra allt som är fel med dig, och så hittar du ett sammanhang där någon klappar dig på axeln och säger, du, precis det här du håller på med i skolan, det är vad vi behöver. Och vet du en sak, vi har ett eget apotek också.
Just det, precis.
Vad bra det blir.
Ja, det är klart att det utövar ju en enorm lockelse. Och det här är ju faktiskt en utav teorierna inom kriminologi till exempel. Jag undervisar faktiskt i kriminologi på gymnasiet också. Det är ett utav mina undervisningsämnen, även om liksom jag starkast identifierar mig med svenska som undervisningsämne. Men kriminologi har jag också, och det är ju en utav de teorierna bakom just varför vissa drar sig till brottslighet, så att säga, söker sig till det, nämligen att det är en livsstil man vill åt, och man ser inte, man gör helt enkelt en rationell kalkyl och kommer fram till att det här ligger utom räckhåll för mig, den lagliga vägen. Men jag skulle kunna nå den om jag lämnar den lagliga vägen och istället slår in på en kriminell bana. Strain heter den teorin. Det är naturligtvis kraftigt förenklat nu när jag går in på det så här kortfattat.
Ja.
Men det är i alla fall lite det man i den teorin fokuserar på. Att kan du inte uppnå framgångar på lagligt sätt, då kommer du se dig om efter andra möjligheter. Har du misslyckats kapitalt i skolan och den dörren är stängd för dig, eller att du upplever att den dörren är stängd, ja, men då är det ju väldigt mänskligt och rationellt att börja fundera över vilka andra möjligheter är rimliga för mig.
Och så har du aktiv rekrytering då via Ja, men dels, du har ju uppsökande verksamhet, har jag läst om, i, så att de dyker upp på fotbollsträningar ibland och rekryterar.
Ja.
Och så har du en marknadsföringsapparat på Spotify där de berättar hur coolt det är att vara med i respektive gäng.
Ja, precis. Och jag menar, jag tänker också att ungdomar via x antal sociala mediekanaler nås av de här budskapen som vi vuxna som står utanför det hela inte ens har koll på.
Nej.
Så visst är det så. Det är liksom en effektiv marknadsföringskanal för ett annat levnadssätt, kan man väl säga.
Mm. Snabba kickar, snygga bilar, mycket pengar, coola brudar.
Ja, precis. Ja. Det är en annan...
Det är klart som fan, det är lockande.
Precis. Det är en annan framgångssaga än den samhället försöker föra fram, nämligen att du studerar, du arbetar hårt, du klättrar uppåt av egen kraft, liksom genom ansträngning. Och jag tror att det är nog inte helt lätt heller att nå de som har gjort andra val.
Nej, så är det. Men det är samma sak där som med skolan. Vissa kanske inte ska vara blandade med de andra. Och i det fallet är det ju då inlåsning som gäller. Jag har poddat mycket om rättssystemet och de här straffrabattsgrejerna också. Det blir också en omvänd incitamentstruktur att säga, var fjärde våldtäkt är gratis. Det är i kundklubben Krim. Det är kanske inte jättebra.
Nej, alltså där är ju också svenska rättssystemet, där bör man väl också ställa sig kritiska frågor kring hur väl det speglar det allmänna rättsmedvetandet. Alltså
svenska rättssystemet är utformat efter Sverige 1950 och jag är ledsen, 1950 kommer inte tillbaks. Mm. Vi måste se saker för vad de är. Nu drog vi iväg på en strain här, men jag vill återföra diskussionen till hur fan löser vi det här då? Nu blir du får vara skolminister i 12 år nu, Therese.
Oj.
Vad gör du?
För det första så skulle jag se över hela skolsystemet, alltså hur det är uppbyggt, hur vi ska förhålla oss till friskolorna. Ska de få etablera sig mer eller mindre fritt i kommuner och konkurrera med den kommunala skolan? Jag skulle fråga mig och noggrant undersöka vem som lämpligen bör ha huvudmannaskapet över skolan. Är det kommunerna som är lämpliga huvudmän, med tanke på att deras förutsättningar ser väldigt olika ut? De har väldigt olika resurser och möjligheter, och de gör helt olika prioriteringar hur mycket de tycker att skolan ska få kosta. Så det skulle jag undersöka. Jag skulle börja riva ganska omgående i betygssystemet. Vi har ett målstyrt betygssystem.
Det där förstår inte jag riktigt. Det får du gärna förklara på en...
Det vill säga så här, att man sätter upp för varje betygsnivå så har man mål som ska uppnås för att man ska kunna anses ha gjort sig förtjänt av det betyget. I princip, i teorin, skulle det kunna innebära att alla kan nå A. Därför att det handlar bara om att nå målet. Det finns egentligen i systemet inte några inbyggda bromsar, så att säga. Utan i teorin så skulle alla kunna nå A.
Och vad är problemet med det då? Alltså alla kan det de behöver?
Problemet är att det driver på inflationen. Därför att det gör ju att alla vill ju naturligtvis nå så långt som möjligt. Det finns inga bromsar i systemet och det gör att betygssättningen glider, som vi ser den här inflationen och glädjebetygspraktiken. Det glider sakta men säkert uppåt, uppåt. Om du då jämför...
Utan att kunskapen gör det, menar du?
Absolut, absolut. Ja. Kunskapen har inte alls hängt med där i svängarna. Om man istället tittar på ett relativt betygssystem, då handlar det om att man utgår ifrån någon form av normalfördelningskurva. Det vill säga att man bestämmer redan på förhand att nej, men alla kan inte nå högsta betyg. Utan förmågan att nå de olika betygsstegen måste på något vis ändå hänga samman med hur normalfördelningskurvan ser ut. Det vill säga att du kommer ha färre personer som når det lägsta betygssteget och det allra högsta, och sen så kommer liksom den stora massan fördela sig någonstans runt mitten. Det är ju liksom så den här bellkurvan ser ut, normalfördelningskurvan.
Mm.
Och där måste man ju då helt enkelt fastställa, och det här betygssystemet måste förankras i någonting som inte är lärarens egen uppfattning om hur olika elever ligger till, utan någon form av extern kontroll, validering kanske man kan kalla det, som centralt rättade och genomförda prov, nationella prov, centralprov hette det väl en gång i tiden dessutom, och att det på något vis får vara styrande för hur stor andel av eleverna som ska kunna nå de olika betygsstegen.
Finns det inte en risk där att om man hamnar i en klass med hög nivå så får man sämre betyg om man hamnat i en annan klass?
Precis, och jag tänkte komma till det. Det här är ju någonting som man behöver undersöka väldigt noggrant. Är det på klassnivå som de här gränserna ska dras eller de här andelarna ska beräknas, eller är det på skolnivå, eller är det något nationellt, eller är det modell högskoleprovet, att det normeras liksom
att det normeras över alla deltagare?
Ja, precis. Och det här har inte jag har alldeles för dålig kunskap om det. Jag vet att det pågår en betygsutredning nu som tittar på just hur man ska tänka kring betygssystemet framöver. Så det är ju hoppingivande. Men...
Alltså, jag ser ingen nackdel med centralt rättade prov som är liksom för att sätta... Det skulle i alla fall kunna sätta en baseline för den klassen och hjälpa läraren. Men också, ja,
precis.
Vad är motargumenten?
Motargumenten är ju just det här som du var inne på. Ja, men tänk om man har hamnat i en klass där det går jätteduktiga elever och då tar de högsta betygen slut. Alltså det är ju en sak. Det andra är ju hur den här normeringen ska ske. Alltså ska man ha då centralprov eller nationella prov i samtliga ämnen? Om inte...
Det är svårt i slöjd.
Ja, och om inte, hur ska då slöjdbetyget sättas? Ska det på något vis vara avhängigt hur det har gått för eleven på centralprovet i svenska? Alltså det finns absolut svårigheter och svagheter med ett relativt betygssystem också. Men jag tror att det är i den riktningen vi måste gå. Därför att det måste finnas inbyggda begränsningar och bromsar i ett betygssystem. Så att det är väl skolsystemet övergripande. Huvudmannaskapet, vem ska stå som garant för att skolan får de resurser som behövs och att den håller en...
Och vem ska vara ansvarig för om de resurserna läggs på
trams? Ja, precis. Och där tror jag också att man kanske måste kika på regleringar. Vad är en skola? Alltså kan en huvudman starta upp en skola i en billig industrilokal och inte ha utrustning för att bedriva adekvat undervisning. Jag menar, det har också varit medierapportering om något lantbruksgymnasium som inte hade tillgång till hästar. Det är en massa sådana märkliga avarter.
Det är som ett hockeygymnasium som inte har tillgång till
Ja, lite grann så. Så att jag tror definitivt att man måste titta på möjligheter att reglera. Sen, det innebär också problem, för som du var inne på, har du en viss typ av elever, då kan du låta klasserna svälla och bli större. Har du en annan typ av elever, ja, då behöver du hålla klasserna mindre och tajtare. Så att till exempel föreslå rakt av en reglerad klassnorm med antal elever, det är inte heller liksom någonting som man bara kan göra liksom enkelt. Det blir inte heller bra, så att säga. Så att alla de här förslagen, jag har stor respekt för dem som ska försöka styra upp nu skolsystemet. För att jag ser ändå att det finns en probleminsikt, och jag ser att det finns en vilja att gräva ner sig i skolsystemet och verkligen vända och vrida på det och se vad det är som behöver göras. Jag har stor respekt för svårigheterna med det. Det här är ingen quick fix.
Men sådana finns ju aldrig. Hur bra de än låter, så det enda man kan förutse är att alla lösningar har oförutsedda konsekvenser som inte går att förutse.
Nej, men precis. Och därför är det ju också att den regering som sitter nu, de tillsätter ju väldigt många utredningar, och det är stora utredningar och det är små utredningar, och det är liksom de tittar ju bland annat på betygssystemet, som jag sa, där har de tillsatt en utredning. De har också utredningar på gång om arbetsmiljön i skolan, därför att där ser man ju också en väldigt tråkig utveckling de senaste åren, nämligen att hot och våld, skadegörelse etc. ökar. Arbetsmiljöverket får in betydligt fler anmälningar och så. Tråkig trend som behöver brytas, så det tittar de också på. Så att ingen utav de här utredningarna eller ingen utav de här ansatserna är i sig tillräcklig. Men man måste gå in och titta på allt. Och framförallt inte liksom att man inte ser skogen för alla träden. Det vill säga att man inte glömmer bort att genomlysa hur själva systemet är uppbyggt. Och vad det får för konsekvenser ute på skolorna.
Ja, jag tror jag skulle vilja rösta på dig, ja, men det går ju inte.
Nej, vet du, jag ser faktiskt inte heller skolan som någon partipolitisk fråga.
Det borde ju inte vara det. För, alltså, återigen till det här som vi pratade om innan, att man, ja, men du vågar säga vad du tycker, jag vågar säga vad jag tycker om det här. Och ofta, det kokar ner till mig att jag behöver göra det, för motståndarsidan till det jag vill göra har sönder barn. Mm. Och jag kan liksom inte stå och titta på det. Det går inte.
Nej, det blir liksom, det blir väldigt orättvist åt alla håll och kanter när elever inte får de betyg som speglar deras faktiska kunskaper. Det är utbildningsvägar som stängs för väldigt duktiga elever på grund av att de inte har fått glädjebetyg. Och det är elever som hamnar fel i utbildningssystemet på grund av att de har fått för höga betyg som inte speglar deras faktiska kunskaper.
Och så är det elever som får lära sig att de inte kan lära sig någonting, och vi blir av med och det är oftast folk som kanske är mer praktiskt sinnade.
Ja.
Och vi kommer inte få slut på, så här, vi kommer få slut på rörmokare innan vi får slut på doktorer.
Ja.
Och rörmokare har räddat fler liv än doktorer aggregerat över mänskligheten.
Nej, men visst är det så. Visst är det så. Så att nej, jag ser inte det här som, jag ser inte det här som en partipolitisk fråga. Jag ser inte att det här handlar om en höger-vänsterskala. Jag har själv, när jag har skrivit mina texter och artiklar, så har jag ganska medvetet försökt skicka både till tidningar på vänstersidan av skalan och tidningar som ligger på högersidan av skalan. Därför att jag vill nå ut brett med just att försöka väcka folk till medvetande om hur det faktiskt ser ut i skolan nu, anno 2024. Och som vi nämnde, eller du nämnde bara kort här i början, så artiklarna är ju liksom en ansats. Sen har jag ju också skrivit en bok, men där vill jag vara tydlig med att påpeka att det är en skönlitterär bok, det vill säga det är fiktion. Man får ändå, vill jag hävda, en trovärdig bild via den om hur det kan gå till i skolan. Men jag har inte liksom ett ärende eller en agenda med det, utan skönlitteratur är skönlitteratur. Det ska man inte liksom dra för stora växlar på, utan det är bara det att skriver man om någonting, ska man skriva på ett autentiskt sätt, då tror jag att man gör bäst i att liksom hålla sig inom en ram som man själv har bra koll på. Och jag har bra koll på skolan, så att för mig följde det sig ganska naturligt att sätta den här liksom påhittade storyn i en skolmiljö.
Jag har ju bara läst baksidan på boken, men det kändes som att den där behöver jag läsa. Nu var det var länge sedan jag läste något skönlitterärt överhuvudtaget. Jag är liksom fast i podd och politik och samhällsträsket.
Jo.
Som vi ju bidrar till, både du och jag, just nu.
Ja, men visst är det så. Och jag kan bara hålla med dig att det tar väldigt mycket av ens tid. Så att det är svårt att liksom kunna pressa in det här skönlitterära också. Men jag är nämligen tjänstledig nu från mitt arbete en liten kortare period här för att läsa en litteraturkurs på universitetet. Och då tvingas jag att läsa litteratur som jag annars kanske inte, alltså ett, jag kanske inte skulle ha gjort det därför att jag skulle inte ha kommit till skott på grund av tidsbrist. Och två, jag skulle inte ha valt just den här litteraturen. Men nu är det skickliga lärare förlåt, och föreläsare som har valt ut den och sagt att det här är det ni ska läsa och det här är det vi ska jobba med och analysera. Och det är liksom, det tvingar mig in i just den litteratursfären, och det är underbart.
Ja, det där gör mig också lite arg. För att det där tilltalar mig så mycket. Men du vet, det var ingen på gymnasiet som ens nämnde något för mig om vad en högskola var. Det fanns inte. Och jag letar inte efter det själv. Men nu har man träffat, framförallt nationalekonomer och jag brukar ha väldigt intressanta diskussioner. Mm-hmm. Så det visste jag inte ens vad det var. Men, för det är ju liksom mer psykologi än siffror.
Visst är det.
Det kommer ett avsnitt med en nationalekonom som, det finns en bok som heter Zombie Economics eller något sånt. Analyserar ur ett nationalekonomiskt perspektiv om mytologiska varelser finns. Hur borde de agera då? Alltså så här, hur ser ekonomin ut vid en zombieapokalyps? Eller hur borde vampyrer investera om de är odöda? Alltså det är så jävla roligt. Men det var det ingen som sa åt mig de gångerna jag var i skolan på gymnasiet. Det är nog fler än jag som vill höra mer av dig och läsa mer. Hur följer man dig och vilka andra röster finns det i skoldebatten som man bör följa?
Ja, okej. Det enklaste börjar jag med först. Mig följer man lämpligen på Twitter, eller X som det numera heter, där jag skriver under mitt eget namn, Therese Rosengren. Eller den här själva, vad heter det, Twitter-namnet är Ita Rosengren. Men Therese Rosengren, där hittar man mig i alla fall. Och där finns också, jag älskar faktiskt Twitter eller X där, för det finns så många intressanta journalister, skribenter, debattörer, tänkare, tyckare. Alltså det är verkligen en blandning av högt och lågt. Men där finns också väldigt många insiktsfulla, intressanta skoldebattörer. Och jag menar, jag skulle behöva säkert en timme på mig för att sitta och räkna upp alla. Jag ska inte göra det, men med risk för att missa väldigt många så kan jag ju bara lyfta upp namn som Filippa Mannerheim som debatterar om skola, Markus Larsson, Åsa Plessner som utgör den lilla men ack så effektiva tankesmedjan Balans. Vad har vi mer? Rektor Linnea Lindqvist förstås. Det finns enskilda lärare som skriver liksom väldigt insiktsfullt om skolan. Vi har till exempel H.P. Tran. Jag tror han kallar sig för Magister Tran. Sara Persson är också en lärare. Rickard Öhman. Mycket intressant profil som bland annat har visselblåst om missförhållanden inom en större skolkoncern. Ja, det är ett litet axplock och då har jag verkligen liksom, då har jag inte alls täckt in alla.
Ni är rätt bra på att retweeta varandra, så man kan ju gå in i flödet där och hitta de här grejerna. Vill man höra mer skola med mig så kan man lyssna på just rektor Linnea i, de har varit med två gånger, avsnitt 64 och 67. 64 och 79, jag kan inte läsa heller. Sen har vi Brodén då, han tror jag Ljungbykillen, som är lärare och som var den första som öppnade ögonen på mig med det här. Hur dålig läsförståelsen egentligen är. Det är avsnitt 66. Och så har vi skolgårdsläraren Gustav Lund i avsnitt 38 om hur man ska hjälpa stökpojkarna mellan lektionerna. Men det kommer mer. Jag ska jaga Filippa, har jag jagat i flera år. Men hon kanske lyssnar på det här. Så Filippa, du är välkommen. Och Therese, fortsätt veva och tack för att du gästade Vi måste prata.
Stort tack för att jag fick vara här och prata med dig, Emil. Mycket trevligt.
Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon, där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.